Varsågod och sitt. Oj, känner att jag måste andas lite. Jag blev lite shaky här, så jag ber om ursäkt om jag står lite så här. Men det är faktiskt inte för en gångs skull för att jag är nervös, utan för att jag blev lite berörd. Men så kan det vara i livet. Varmt välkomna till Citykyrkan, för dig som har dykt in lite senare. Jag heter Judith. Och jag jobbar som pastor här i Citykyrkan. Och idag så ska jag predika, hoppas jag. Vi får väl se. Men det är det som är tanken i alla fall. Och om du har varit här över påsken så kanske du har märkt att Gud gång på gång dyker upp, som man kan säga. Det låter kanske konstigt. Han är ju allestädes närvarande. Men han på något sätt ändå dyker upp specifikt med sin närvaro. Och det som jag har fascinerats över är att Guds närvaro verkar inte bara vara något som är för att. Utan Gud kommer med sin närvaro vid särskilda tillfällen och oftast med ett syfte. Och jag tänkte faktiskt att vi idag skulle utgå från en berättelse som jag tror många av er har redan hört förut, men vi ska dyka ner i den. Ja, jag måste samla mig här nu. Vi ska djupdyka i den tillsammans. Och det är andra Mosebok kapitel 3-4. Du får jättegärna, om du har med dig en bibel, slå upp den tillsammans med mig, höll jag på att säga. Men jag har inte min bibel med mig av någon anledning. Så, ja. Men i alla fall, andra Mosebok kapitel 3 och kapitel 4 ska vi utgå ifrån idag. Och jag kommer inte kunna läsa alla kapitel, men då har du dem framför dig i alla fall. Så att du kan hänga med mig i den här texten idag. Och jag tänkte bara först ge en liten kort bakgrund till de här två kapitlerna. Och de första två kapitlerna i andra Mosebok handlar om Israels barn, eller det judiska folket som nu lever i landet Egypten. Och de har gjort det i många år. Men på grund av att de blir fruktsamma, så de var bra på att skaffa barn helt enkelt, så börjar Egyptens kung bli orolig över att de en dag ska ta över landet. Han tänker, vad ska jag göra? Ja, men jag gör dem till slavar. Jag vet inte hur man kommer till den slutsatsen. Men han tänkte väl att då kanske de inte är så fruktsamma i alla fall. Så han gör dem till slavarbetare där de får utföra allt slags tungt arbete utan att få någonting tillbaka. Och mitt i den här berättelsen så möter vi en liten pojke som heter Mose. Mose öde var faktiskt att han skulle bli mördad, för han var en pojke som föddes i Egypten som israelit. Men han blir räddad och han blir upptagen i kungahuset i Egypten. Så han blir adopterad helt enkelt av Egyptens, vad blir det nu då? Drottning eller något. Eller var det någon annan? Ja, jag vet inte. Han blir i alla fall adopterad in i kungahuset i Egypten. Och Mose, han växer upp i det här kungahuset och han vet om att han är israelit. Och han verkar faktiskt som att han brottas med att han har vuxit upp i välstånd och privilegier. Men samtidigt så får han varje dag se sitt släkte, eller sina bröder som det faktiskt står i Bibeln, bli utsatta för detta hårda arbete och få bli misshandlade och inte få någonting tillbaka på grund av det. Han brottas så mycket med detta att han en dag går och mördar en egyptier för att han ser denna egyptien slå en av sina bröder. Det var väl inte jättesmart av Mose att mörda någon. Men han klarade inte av det, och det var det som blev konsekvensen av hans inre brottningskamp. Och när farao, alltså Egyptens kung, får reda på att Mose har mördat en egyptier, så vill han mörda honom också. Så Mose tvingas att fly från sina privilegier till Midjans land. Och där så lever Mose sitt liv. Det står att det går många år, eller en lång tid gick när han bodde där. Så pass lång tid att kungen i Egypten dör. Men Israels barn, de ropar och de suckar till Gud att befria dem från slaveriet. Och det står så här att Gud hörde deras klagan och kom ihåg sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Och Gud såg till Israels barn och Gud kändes vid dem som sina. Så Gud, han har en plan. Och den startade med att Gud möter Mose vid den brinnande busken. Hur många har hört berättelsen om Mose vid den brinnande busken? Upp med en hand. Ja, det var typ merparten av alla här inne. Och det verkar som att den här berättelsen har en djup påverkan på Mose. Eftersom den dokumenteras så i detalj. För de tidigare två kapitlerna sträcker sig över flera liksom årtionden. Men helt plötsligt så har vi två hela kapitel. Som annars då sträcktes över årtionden. Som händer över bara några minuter. Som vi får dyka in i. Så det är någonting speciellt som händer med Mose vid den där brinnande busken. Och vi ska läsa det tillsammans. Är ni med? Ja. Andra Mosebok kapitel 3, vers 4-14. Andra Mosebok kapitel 3, vers 4-14. När Herren såg att Moses gick för att se efter, alltså se efter den brinnande busken, ropade Gud till honom ur busken: Mose, Mose. Han svarade: här är jag. Då sa Gud: kom inte hit. Ta av dig skorna, till platsen du står på är helig mark. Och han sa: jag är dina fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose sitt ansikte, till han bävade för att se på Gud. Herren sa: jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande och därför så har jag stigit ner för att rädda dem undan egyptierna och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. Honung? Säg inte Nalle Puh så. Förlåt, honung. Det land där det bor kananéer, hittiter, amoréer, periséer, hiver och jebusiter. Och se, ropet från Israels barn har kommit upp till mig och jag har också sett hur egyptierna förtrycker dem. Gå nu, jag ska sända dig till farao och du ska föra mitt folk, Israels barn, ut ur Egypten. Men Mose sa till Gud: vem är jag? Att jag skulle kunna gå till farao och att jag skulle föra Israels barn ut ur Egypten. Gud svarade: jag är med dig. Och detta ska för dig vara tecknet på att det är jag som har sänt dig. När du har fört ut folket ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Då sa Mose till Gud: när jag kommer till Israels barn, vad ska jag säga till dem? Era fäders Gud har sänt mig till er och de frågar mig: vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem? Gud sa till Mose: jag är den jag är. Och han sa vidare: så ska du säga till Israels barn: jag är, har sänt mig till er. Och Gud sa ytterligare till Mose: så ska du säga till Israels barn: Herren, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt mig till er. Detta ska vara mitt namn för evigt och så ska man kalla mig från släkte till släkte. Amen. Och den här texten fortsätter sen. Och det händer en massa andra grejer som jag ska ta oss vidare till sen. Men Gud kommer ner till jorden för att möta Mose. Och han kommer med sin närvaro. Men vad är det egentligen som händer när Gud dyker upp med sin närvaro? Jag tänkte att vi skulle ta oss igenom det lite tillsammans. Om det känns okej. Bra. Det var ett svagt ja. Men jag litar på min egen förmåga, höll jag på att säga. Men det blir nog bra. För det första. Detta hände alltså i Guds närvaro. Gud uppenbarar vem han är. I mötet med Mose så verkar det som att det är otroligt viktigt för Gud att berätta för honom vem han är. Jag tänker att Gud gör det på några olika sätt. Ja, men hur då? Dels genom att han kallar Mose vid namn. Och det kan vi se i vers 4. Det första Gud säger för att få Mose uppmärksamhet är hans namn. Och att bli tilltalad med sitt namn, man reagerar lite annorlunda, eller hur, om man blir tilltalad med sitt namn. Eller om någon bara säger: hörru du, hur ska jag veta att det är mig man pratar med om de inte pekar eller någonting. Men så fort någon säger mitt namn så vet jag direkt att det är mig som någon söker. Och när vi blir kallade vid namn så blir vi direkt medvetna om att vi är kända av någon. Alltså någon vet vem jag är. Någon vet i alla fall vad jag heter. Så de måste veta någonting om mig i alla fall. Och vad säger detta om Gud? Jo, men jag tänker att det säger till oss att han faktiskt är en personlig Gud. Han talar till oss på ett sätt som gör att vi förstår att det är han som talar till just oss. På ett sätt som gör oss medvetna om att han är här, att han har klivit in i rummet, men också att han känner oss. Vi behöver inte ha 10 stycken fika med Gud för att han ska känna oss. Och vi behöver inte ha flera års vänskap med honom för att han ska känna till vårt innersta. Gud känner redan oss. Och han vet redan vilka vi är, ända djupt här inne. Och han vet därför också vad som är bäst för oss. Han vet redan allting som vi brottas med. Alla våra tillkortakommanden. Och ändå möter han oss. Och jag tänker att det är precis det som hände här med Mose. Mose blir chockad. Kan han mitt namn? Han vet vem jag är. Och allt Mose behövde göra var bara att säga, här är jag. Och han ville visa sin villighet att möta och öppna sig för Gud och hans närvaro. Det andra som Gud gör för att uppenbara vem han är, det är att han kallar Mose att ta av sig sina skor. Och anledningen, säger han, är för att Mose står på helig mark. Jag blir påmind om när man ska flyga. Och man i vissa fall, nu är det inte lika vanligt längre, men man behöver ta av sig sina skor och lägga dem på ett rullband. Jag tycker det känns jätteobekvämt varje gång. För dig som är lite free spirit kanske du känner så här, åh, jättehärligt. Men jag känner så här, åh, det är någonting som är lite obekvämt med att jag på en offentlig plats där jag egentligen ska ha mina skor på mig behöver ta av mig mina skor. Och det är först när man finner sig själv utan skor, när man faktiskt verkligen behöver skor, som man inser hur beroende man är av sina skor, eller hur? Tänk om du helt plötsligt skulle ta dig från hit bort till T-centralen och du har inga skor. Känns inte det lite jobbigt? Jag hade tyckt det var jättejobbigt att gå där på Drottninggatan utan skor. Man känner sig plötsligt väldigt naken, eller hur? Och jag tänker att ta av sig skorna blir en slags överlåtelse, alltså ett underordnande till Gud. Det blir en slags symbol för att jag visar på min svaghet och fokuserar istället på att jag är beroende av Guds styrka. Att vara på helig mark kräver en handling av överlåtelse. Att visa sig ödmjuk och att underordna sig Gud. Och vissa pratar också om att det var någonting smutsigt som man behövde ta av sig för att man stod inför en helig och ren Gud. Vad säger detta om Gud? Jo, men att Gud är helig. Vilket betyder att han är helt annorlunda än oss. Och faktiskt bör behandlas på ett särskilt sätt. För i hans närvaro så inser vi att han är större och mäktigare än oss. Han är godare än oss. Han är mer full av kärlek än vad vi är. Och i hans närvaro så böjer sig Moses inför denna helighet genom att visa sig beroende av Gud. Det han säger när han tar av sig skorna är egentligen, jag behöver dig. Jag böjer mig inför dig med allt jag är och har. Det blir en slags tillbedjan på något sätt. Och det sista som Gud gör här, det är att han uppenbarar sig själv genom att berätta vem han är. Som vi kan se i vers 6 och senare också i vers 11 och 13. Att Moses frågar om Guds namn är viktigt. Eftersom israeliterna ansåg att namnet faktiskt reflekterade en individs väsen eller natur. Ett namn var inte bara ett namn, utan ett namn betydde också någonting. Det visade på vem någon var. Och Gud responderar genom att säga att han är Abraham, Isaks och Jakobs Gud. Han hade lika gärna kunnat säga jag är Gud. Men han säger jag är Abraham, Isaks och Jakobs Gud. Varför gör han så? Jag tänker att huvudsyftet med det var att påminna Mose om vem Gud är. För alla dessa personer hade Mose hört om när han växte upp. Som israelit, man visste om vilka de här personerna var. Men man visste inte bara om vilka de var. Utan man visste om alla de här berättelserna om vem Gud var. Och vad han hade gjort i dessa personers liv. För alla dessa personer hade en koppling till vad Gud var kapabel till att göra. Abraham, Isak och Jakob hade själva fått uppleva Gud. Hade själva fått möta honom. Och de hade fått se Guds löften som verkade omöjliga bli infriade. Löften som innebar mirakler, under och tecken. Gud hade gjort sådant för dem som för människan var helt omöjligt. Så när Gud säger jag är Abraham, Isaks och Jakobs Gud, så kommer man ihåg, ah, han är den guden som kan göra alla de här sakerna. Han kan göra det omöjliga möjligt. Och lite senare, vers 11-13, så fortsätter Gud att utveckla vem han är. Och han säger så här, jag är den jag är. Jag är, har sänt mig till er. Och i första Mosebok, alltså boken precis innan den här boken, så har Gud fått massa olika namn. Till exempel den högste, Gud som ser mig, Gud allsmäktig, evig Gud. Men här så introducerar Gud sig som jag är, eller Jehova, som sen också i våra biblar blir Herren. Och när han säger så här så är det olikt tidigare namn. För de andra namnen har kopplats till en specifik liksom karaktär som Gud har. Som allsmäktig, evig. Men här säger han bara, jag är. Och det betyder att han är konstant. Han kan inte förändras eller ändras. När vi ändras eller våra omständigheter ändras så förändras inte Gud. Han är densamma. Och det han lovar, det håller han. Så när Gud uppenbarar sig för Mose på detta sätt så säger han dels, jag är dessa personers Gud. Vilket betyder att det här är vad jag kan göra för dig. Men det är också en påminnelse om de löften som Gud har gett och den förbund som han har ingått med sitt folk. Men sen så säger han också att jag är densamma igår och idag och i evighet. Jag är den jag är. Och det jag har gjort, det kan jag göra igen. Det här är alltså grunden för vad Mose får möta vid den brinnande busken. Och där kommer också en till respons. Det står att namnet får honom att bäva. Frukta, skakas, skälva. Och kanske ett bättre ord för det här är att han får uppleva något som kallas för gudsfruktan. Jag kommer inte ihåg hur länge sedan det var, men jag kommer ihåg det fortfarande. Alfred stod här och så sa han så här, gudsfruktan är som när man kommer, plötsligt kommer vid änden av ett stup. Liksom. Man bara står där och så bara, wow! Man blir förundrad på något sätt. Man blir också lite skakad, eller hur? För man förstår hur stort det är. Och jag tänker att det är vad som händer Mose här när han förstår vem det är han talar med. Han bävar inför Guds storhet. Och han gör det genom att gömma sitt ansikte. Och det kan peka på insikten av att jag inte är värdig. Alltså medvetenheten om min egen synd. Men också medvetenheten om hans storhet. Varför tror jag att Gud uppenbarar först och främst vem han är i hans närvaro? Jo, för att när vi på riktigt förstår vem han är, så får vi perspektiv på våra omständigheter. Inför storheten och godheten av vem han är så släpper vi vår egen förmåga och fokuserar istället på vem Gud är och vad han är kapabel till att göra. Då blir plötsligt ingenting omöjligt, för Gud är Gud. Och det skapar en förundran, det väcker en förundran i våra hjärtan. Och förundran skapar ju en längtan efter att få möta honom och få leva ett liv nära honom. Och när vi inser hur mycket vi behöver honom, då kommer vi också att ödmjuka oss och underordna oss honom. För vi förstår vem han är. Idag kanske vi inte tar av oss skorna eller gömmer våra ansikten. Men vi tillber honom precis som Mose tillbad honom. Det finns en frihet i att förstå hur annorlunda Gud är från oss. Inte för att du och jag är så dåliga. Han har ju skapat oss, eller hur? Han har skapat oss. Vi är värda allt. Men för att hans fullkomlighet kompletterar den här världens ofullkomlighet. Det kompletterar din och min ofullkomlighet. I Matteus 19:26 står det, för människor så är det omöjligt. Men för Gud så är allting möjligt. Den andra grejen som Gud gör i det här mötet med Mose, det är att han uppenbarar sin intention. Fint ord, va? Intention, det kanske inte var så fint. I alla fall. Det verkar som att Gud faktiskt har ett syfte med att han dyker upp. Han säger, jag har kommit ner för att jag har hört deras rop. Gud har hört ett folks rop på hjälp. Ett folk som längtar efter frihet. I andra Mosebok 3:7-10, jag läser inte hela, men det står så här. Jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten. Jag har hört hur de ropar över sin plågare. Jag känner till deras lidande. Därför har jag stigit ner för att rädda dem undan egyptierna. Gud vill agera. Han vill göra någonting åt saken. Och Gud tänker inte lämna eller överge Israels folk. Här får vi en inblick i Guds hjärta. Han dyker upp med sin närvaro för han har en intention att faktiskt göra någonting. Gud är inte en Gud som sitter på avbytarbänken och hoppas att allting ska gå bra. Han är inte heller en Gud som har satt igång den här världen, sen lämnat den och sagt lycka till. Gud kommer ner till den här världen för att göra någonting. För att göra en skillnad. Han är barmhärtig och nådefull och han kan kliva in och agera. När Gud kommer med sin närvaro så vill han också visa oss någonting som är på hans hjärta. Vi får ta del av någonting som är hans. Inte bara hans karaktär utan också hans hjärta för den här världen. Hans börda för den här världen. Han vill dela den bördan med oss. Och hans intention har från början varit att en dag befria varje människa som väljer att tro på honom från detta betryck. Jesaja sammanfattar detta så bra i Jesaja 61 kapitel 1-3. Herrens ande är över mig. Ty Herren har smort mig att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda de som har ett förkrossat hjärta och ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud. För att trösta alla sörjande, för att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för sorg, lovprisningens klädnad istället för en modfälld ande. Och de ska kallas rättfärdighetens terebinter, planterade av Herren till hans för härligande. Och den här texten läser också sedan Jesus. Och han kom faktiskt för att fullborda detta. Och jag tror att den här liksom Jesaja 61 sammanfattar så väl Guds intentioner. Från början vad som var hans intention, men också hur han väljer att agera genom historien. Han längtar efter att få befria de förtryckta och sätta de fångna fria. Men när han visar sin intention så bjuder han också in dig och mig till att ta del av den här resan tillsammans med honom. Och då är det faktiskt upp till dig och mig att tacka ja eller nej till den kallelsen. Och just precis här så kallar han Moses till att befria ett helt folk, hans eget folk, ut ur Egypten. Och det är nästa punkt. Gud kallar Moses. Det som händer i Guds närvaro, det är att han uppenbarar vem han är. Han visar på sin intention, alltså vad han längtar efter. Och sen så kallar han sitt folk. Och jag tänker att Mose måste ha reagerat när han hör vad Guds intention är. För han själv har ju levt med den här brottningskampen som kopplas till den här kallelsen. Han har växt upp i välstånd när hans syskon har vuxit upp i misär. Och han visste om att han var vem han var, men ändå så gjorde han ingenting åt det. Och när han väl gör någonting åt det, då går han så långt. Så den här inre brottningskampen, det går så långt att han till slut mördar en annan människa. Och jag tänker att Mose själv har brottats med att vilja se Israels barn bli fria, men faktiskt misslyckats och missat målet ganska så rejält i sitt försök att göra rätt. Kanske så var det hans sätt att fly från skammen och skulden som växte inom honom. Och nu så kallar Moses honom att göra någonting som han tidigare har misslyckats totalt med. Vilken upprättelse! Och Mose är inte jätteglad. Mose, han har levt jättemånga år med vetskapen om och i flykten från det han har gjort. Att han har mördat en annan människa. Och jag vet själv vad synd gör med ens identitet om den inte får komma upp i ljuset och bli förlåten. Skammen och skulden tar över och det blir till slut en del av mig. Mitt värde och vem jag är. Jag tänker att det är precis vad som hänt med Mose. Han har tappat liksom greppet om vem han egentligen är. Mose kommer med tre ursäkter. Vem är jag? Vem är jag att göra detta? Hans andra ursäkt är: hur i hela friden ska de tro på mig? Och hans tredje ursäkt är: jag kan inte. Mose, han fokuserar alldeles för mycket på sig själv. Han är alldeles för fokuserad på sina rädslor och vad han absolut inte är kapabel till att göra. Men det som är så intressant är att Guds första respons är inte: men Mose, jo, du kan visst. Här är alla dina kvaliteter och du kan och du klarar detta och det är ingen fara. Så här. Han säger inte så. Guds första respons är: jag. Jag är med dig. Men jag är den jag är. Jag. Det verkar som att Gud menar att om Mose bara på riktigt skulle förstå vem Gud är, så behöver han inte bry sig om någonting annat. Och visst vet man någonstans att det här är sant. Men ändå, precis som Mose, så fokuserar vi alldeles för mycket på oss själva och vår egen förmåga. Gud är så snäll att han till och med visar honom en massa mirakler. Hans stav blir en orm och sen tar han den i stjärten, står det, och så blir det en stav igen. Och han stoppar in sin hand och så får den spetälska och sen försvinner spetälskan. Och, alltså han får se massor med häftiga saker. Tänk om du själv hade fått se hur en stav blev en orm, och tvivlar man efter det. Men Mose säger ändå: jag kan inte det här. Han fokuserar fortfarande på sig själv. Gud säger till och med till Mose: du behöver inte ens lägga till någonting mer. Alltså jag behöver inte ge dig någonting. Du har redan den här staven och alltihopa. Allt du behöver göra är att lita på mig. Till slut blir faktiskt Gud arg på Moses. Det står att hans vrede upptändes mot Moses. Och det kanske låter lite läskigt att Gud blir arg på Mose. Men efter att jag tänkte på det ett tag så kände jag faktiskt förundran. För att Gud blir arg på Mose kanske säger någonting till oss om hur orimligt det är att tveka på honom. Hur orimligt det är att tveka om vi hade fokuserat på rätt saker. När vi fokuserar på oss själva, i alla fall skulle jag gått upp hit och fokuserat på mig själv, så hade jag känt: ja, nej, det här var ju omöjligt. Jag tänker aldrig göra det här igen. Men om vi fokuserar på Gud och vem han är, då verkar det som att Gud menar att då behöver vi absolut ingenting annat. Om Mose hade haft förmågan att släppa taget om sig själv och fokusera på Gud, så skulle han gå. Gud säger till och med: gå nu. Det finns inget mellanting liksom. Du behöver bara förstå det här och sen kan du gå. Men det satt långt in hos Moses. Han behövde förstå att han inte längre var den där oförmögna, misslyckade mördaren. Mose behövde lägga av sin gamla identitet för att ta emot den här nya kallelsen från Gud. Han behövde omvända sig från det som varit för att kunna ta emot detta nya. Det kostade Moses allt. Det kostade honom att lägga bort sitt gamla för att ta emot det nya. Och kanske behöver du göra samma sak idag. Jag tror att Gud gör något liknande just nu i våran tid. Han dyker upp med sin närvaro gång på gång på gång. För att jag tror att han förbereder oss för en kallelse. Det finns ett folk idag som ropar på hjälp. Och han är så god att han hör deras rop. Och nu så kommer han med samma rörelse som han kom med för Moses. Han uppenbarar sin härlighet. Vi bjuds in i att förstå vem han är. Vi får böja oss i tillbedjan inför honom. I förundran och bävan över hans storhet och godhet. Vi får bli fria i relation till vem han är. Och sen uppenbarar han sin intention. Och så bjuder han in oss till en kallelse som är så mycket större än oss själva. Att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Att predika ett nådens år från Herren. Och i det så är Gud så god att han ger oss precis allt för att klara av detta. Vi har det till och med redan i vår hand. Allt vi behöver göra är att bara fokusera på vad han är kapabel att göra genom oss. Det ska egentligen behöva vara allt vi behöver förstå. Han är med oss. Gud själv är med oss. Vi sjöng innan. Inte som vi kunnat tro. Och jag tror ibland att vi fastnar så mycket vid tanken av att så här tror jag att det ska vara. Eller så här tror jag att det ska bli. Liksom. Men jag kände hur Gud sa till mig i alla fall när jag stod där. Inte som du kan tro. Inte begränsat av din tanke eller din förmåga att förstå eller greppa eller din förmåga att förstå vem du är. Alltså vem jag själv är. Utan som jag vet. Alltså Gud visste att Jesus skulle uppstå på tredje dagen. Gud visste när han dog där att han skulle besegra döden. Lärjungarna visste inte. De sprang och gömde sig och blev jätterädda. Inte som vi kunnat tro. Utan utifrån vem han är. Vi ska snart fira nattvard. Men jag ska bara sammanfatta det här lite. För jag tror att Gud faktiskt vill göra någonting idag. Jag tror att han vill göra någonting specifikt för dig. För jag tror att vi behöver om och om och om igen hamna på platsen där du och jag hör honom säga jag är. Jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Och han gör det med dig på det personliga plan som du behöver höra. Förstår du? För Mose var det, jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Men för dig kanske det, jag är den här guden som gjorde det här miraklet för den här människan. Eller jag är stor och mäktig och kan göra alla slags under. Eller jag har hela ditt liv i min hand. Jag vet inte vad det är du specifikt behöver höra. Men vi behöver hamna på den platsen där vi om och om igen hör honom säga, jag är. För det är där som vi blir befriade. Det är där vi blir befriade från oss själva. Det är där vi går från att fästa blicken på mig till att fästa blicken upp mot honom. Och så kommer den där känslan av frihet och befrielse. För det handlar inte längre om vem jag är och vad jag är kapabel till att göra eller lösa eller hantera situationer. Det handlar om honom, honom och endast honom. Tänk om vi skulle förstå det. Tänk om vi på riktigt skulle förstå det. Jag tror att det finns några här som idag behöver bli påminna om vem Gud är. Alltså vem han egentligen är. Det vi har varit med om påverkar oss. det som har hänt oss påverkar oss. Till en sån grad ibland att det blir sanningen om oss själva och sanningen om vem Gud är. Men idag så tror jag att han vill komma och han vill på riktigt uppenbara för dig vem han egentligen är. Alltså egentligen är. Och han kommer göra det med dig på ett personligt plan. Så kanske du finns här som faktiskt behöver släppa taget om den här gamla identiteten, den som sitter så djupt liksom, precis som för Mose. Så fort Gud kallar dig, jag kan inte, jag klarar inte, det går inte, jag har inte de här förmågorna, nej, det där kommer jag aldrig klara av. Och så vill Gud säga till dig, jag är med dig. Jag tror också som jag sa innan, innan jag började predika, att det kanske finns någon som brottas med att känna Gud och hans närvaro för att du går igenom en väldigt tuff period. Och där tror jag också Gud vill påminna om vem han är. Vi ska fira nattvard nu tillsammans. Men jag vill bara be in i nattvarden innan alla de människorna som ska ta hand om det får komma upp. Så